Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag kan Magdalena Andersson hitta en stenstor nog för att gömma Miljöpartiet under. Och är Nooshi Dadgostar den nya Jimmy Åkesson? Häng med! Det är tisdag den 8 februari och politikrummet håller sitt 18:e sammanträde. Närvarande idag, Filippa Rogvall.
Hej.
Thomas Nordenskjöld.
Ja, hallå.
Vi var alla i farten sent igår kväll. Då ordnades nämligen valårets första stora tv-debatt mellan riksdagens partiledare. Ämnena var klimat och energi respektive kriminalitet och det var TV4 som var scenen. Men det var som vanligt Ebba Busch som satte tonen.
Det är dyrt att vara svensk idag. Det har blivit för dyrt att vara svensk idag. Det är dyrt att tanka bilen. Det är dyrt att värma huset. Och nu varslar till exempel Scan om att man har fått 25% upp i transport- och drivmedelspriser. 80-90% upp i elkostnader. Och vad mamma Scan då säger, det är att vi riskerar att också få en situation där falukorv och köttbullar blir alldeles för dyrt.
Ja, det märks att det är valrörelse på gång, hörni.
Ja, hon går på ganska hårt.
Jag tänkte bara på den personen som snurvlar i bakgrunden. Jag vet inte vem som var skyldig.
Nej, det var någon som hade symptom. Men det är många av dem som har haft corona i närtid.
Ja,
det kanske är långtidscovid på någon. Jag reagerade kanske mest på att hon pratar om mamma Scan som om det var en sån här kämpande kvinnlig egenföretagare i glesbygd som Annie Lööf brukar träffa och inte liksom ett varumärke från en gigantisk köttkoncern. Men allt är tillåtet i alla fall för Ebba Busch.
Ja, det blev ju ett par, hon gick på hårt flera gånger och hamnade ju i rätt tuffa replikskiften också med Magdalena Andersson. Man kan ju konstatera, tycker jag, att som ledare för ett 5%-parti med en väldigt stark anhängarskara till höger så är det, ja, så kan man gå på rätt hårt. Hon har väl inte hela ambitionen att locka väljare över blockgränsen utan snarare att entusiasmera de redan inbitna fansen.
Ja, det kan vara olika roller som är rätt i den här typen av debatt, medan Ulf Kristersson kanske inte skulle gynnas av att gå på samma sätt.
Nej, men de har ju det här liksom att de måste vara mer statsmannamässiga och då attrahera också de här väljarna som står och väger såklart då mellan regeringsalternativen.
Som söker en vuxen i rummet.
Jag tyckte man märkte det också på de här reglerna, 30 sekunder som man hade på sig att prata. Hon var ju den enda som konsekvent bröt mot det och lyckades att inte liksom prata i mun på folk ändå.
Nej, det är någonting med auktoriteten där som gör att programledarna glömmer bort att säga till och de andra bara förhåller sig.
Men det var också kanske tur att någon ibland bröt mot dem, för det blir ju väldigt, det är ju svårt med 8 partier som ska prata och sen så ska man liksom fördela ordet och så här, det måste ju få bli replikskiften, annars så funkar det ju inte.
Ja, jag satt ju i Expressens chatt och det var en del kritik mot det här formatet. Det var en hönsgård, tyckte många av våra läsare i alla fall.
Det brukar förekommer den typen av kritik i sådana här sammanhang. Men alltså jag tror ytterst är det väl svenska folkets fel som har envisats med att rösta in 8 partier. Det sätter ju tv-kanalerna i en rätt hopplös
situation. Jag ska svara det nästa gång.
Ja, säg det. Ta ditt ansvar, väljare. Nyamko Sabuni annars hade ju förväntningar på sig eller att man
ganska lågställda förväntningar.
Ja, men å andra sidan desto större förhoppningar kanske. För Liberalerna vill ju desperat gärna att hon ska bli den här valrörelsens raket. Ingenting har ju tytt på det hittills när det kommer till just tv-debatter där hon har tenderat att komma bort helt. Jag tyckte att det gick bättre igår.
Ja, men alltså bland borgerliga företrädare på Twitter så var ju folk helt lyriska. Och det kanske säger någonting om att hon hade mycket på spel, men hon förlorade inte heller debatten och gjorde oväntat bra ifrån sig.
Ja, vi gör ju såna här snabbmätningar tillsammans med Sifo efter debatten och det var ingen topplacering, men det var ett ovanligt...
Inte sist i alla fall.
Nej, heller. Men det var ett ovanligt hög siffra i alla fall.
Ja, men hon tillhörde ju, alltså det man kan säga om Sifo-mätningen var ju att det var generellt ganska höga betyg och där hamnade hon i den mittenfåran då med 3,43 av 5. Den
klart,
som
bra.
Skiljer ut sig negativt var väl snarare Märta Stenevi på 2,67 av 5. Och då tillhör hon liksom en kategori för sig där.
Ja, men hon har ju liksom tidigare haft, Sabon ibland haft liksom förmågan att inte hinna komma till saken innan ordet går vidare och hamna fel. Det gjorde hon inte här, utan hon lyckades komma till saken. Och en annan intressant reflektion tycker jag med Sabuni är möjligen det här med att hon söker ju, och en skillnad då mot Stenevi i Miljöpartiet är att hon söker ingen som helst konflikt med Moderaterna, utan går ju på stenhårt mot Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster.
Sen var det väl 2 tacksamma ämnen för Sabuni, det sa hon ju redan på väg in, att det var energifrågan och det var brott och straff.
Hon var väldigt tydlig med att knyta an till Jan Björklunds arv. Det var lite fint så här, fred i vår tid i Liberalerna, för hon var noga med att påpeka att Liberalerna är det enda parti som alltid har varnat för rysk gas. Och vem gjorde det? Jo, det var Jan Björklunds stora paradnummer i alla partiledardebatter under större delen av 2000-talet.
Det där säget har dykt upp på flera ställen nu på sista tiden. Men ja, det är väl för att energifrågan är på tapeten.
Ja, men det är för att nu är det plötsligt så att alla pratar om rysk gas och problemet med att vara beroende av rysk gas i förhållande till aggressionen mot Ukraina, i förhållande till elpriserna i Europa. Och Jan Björklund stod ju där i 12 år och tjatade varenda debatt om att det finns två problem med rysk gas. Det ena är att den är rysk och det andra att det är gas. Eller om det var tvärtom. Det är gas och att den är rysk. Och det där skrattade ju folk åt, precis som när han sa att han skulle upprusta Gotland. Men det finns ju faktiskt några punkter där Jan Björklund verkligen, där historien har gett honom rätt.
Man kan hon ta cred för det nu då?
Ja, hon nämner ju inte, hon creddar inte Jan Björklund. Hon
inte vid namn, men...
Hon är ju noga med att säga att partiet har fått rätt, men hon och hennes anhängare som ändå var de som avsatte Björklund, och de har lite svårt att credda honom för det.
Som sagt, fred i vår tid i de liberala slitningarna. Nooshi Dadgostar, ska vi säga, från Vänsterpartiet var ju också på hugget. Vi ska lyssna lite på det.
Alltså om vi bara skulle försörja oss själva så hade vi ju kunnat göra det. Men eftersom den här regeringen har kopplat ihop oss med hela EU så höjs priserna. Så nu har ju Ulf Kristersson och Magdalena Andersson satt sig i knät på Vladimir Putin och vädjar om hans gas.
Ja, det var hårda ord. Hon hade bestämt sig, Dadgostar, för att prata om vådan med att exportera el till resten av Europa. Och det gjorde hon, vad frågan än var. Och här var det ju skarpa tongångar mot både högersidan och den socialdemokratiska sidan, och det var lite signifikativt.
Ja, men man har verkligen valt att gå på det här spåret med att kapa kablar, och det är lite så antiglobalistiskt budskap. Jag vet inte om det är en framgångsrik väg för Vänsterpartiet, men uppenbarligen har man ju valt en mer vänsterpopulistisk ingång, vilket många debattörer också har lagt på för att de ska välja.
Ja, den är onekligen egen, och det, jag tycker det är lite intressant hur Vänsterpartiet försöker, det är ju inte första gången, den här gången var det tydligare än vanligt, men Vänsterpartiet har ju försökt jobba in att man ska se på det nya politiska landskapet som att det finns två block, det högerkonservativa, de där fyra partierna, och sen finns det januariblocket, sossarna, Centern, Miljöpartiet, som har drivit den här dumma nyliberala politiken den här mandatperioden, och så finns det tredje blocket, Vänsterpartiet, som står och dömer ut båda alternativen och vill fånga upp alla som tycker att saker och ting
är fel. Nu när SD har blivit en del av etablissemanget.
Exakt, Nooshi Dadgostar håller på att försöka liksom ta rollen som Jimmy Åkesson hade i så många år.
Det nya
som,
missnöjespartiet.
Ja, alltså som den här i debatterna recensenten av de här som har turats om att förstöra Sverige, och alla som tycker att, ja, vi håller med båda när de säger att båda har fel, kom till oss istället. Jag vet inte om det är en helt framkomlig väg. Vänsterpartiet är ju inte helt, har inte varit lika utstängda ur samhällsutvecklingen som SD var. Men,
nej, men det är intressant. Det blir väldigt intressant att se hur, liksom, hur den här strategin, hur det kommer spela ut i opinionen och så, om det kommer fungera. Jag menar, Vänsterpartiet har ju, jag menar, de är uppe och nomsar på 10%, och jag tror att inom S så, jag menar, man vet ju att väljarna rör sig ganska mycket mellan Socialdemokraterna och Vänstern, och när hon använder sig av budskap som kan gå hem i LO-leden, där många är jättemissnöjda med S kompromiss med Centerpartiet, så att viss nervositet tror jag kan finnas skäl till inom Socialdemokraterna.
Men det är en frejdig offensiv, det får vi säga. En som inte kanske var riktigt lika offensiv var ju Magdalena Andersson. Där var väl mycket av diskussionerna innan. Det var hennes första tv-debatt på den här nivån i alla fall.
Hon vann också debatten enligt SIFO-mätningen.
Det gjorde hon, ja.
Vilket man, jag vet inte, det var ju väldigt jämnt i toppen mellan Andersson, Kristersson och Busch. Men hon har ju fått väldigt höga betyg.
Och det brukade ju inte Stefan Löfven göra, kan vi säga.
Nej, precis.
Han kom ofta ganska långt ner i de där mätningarna. Nej, men hon kommer ju in i debatten såklart med ett självförtroende, och det är ju så att det är ju lättare att göra bra ifrån sig en sån här debatt om man har höga förtroendesiffror. Det där hänger ihop. Alltså, väljarna har ju en tendens att lyssna på vad någon säger om de har förtroende för personen.
Ja, men man minns ju inte riktigt några sådana one-liners från henne i debatten. Det var något om att Moderaterna manipulerade bilder av vindkraft.
Ja, det var en grej som var stor på Twitter för några dagar sedan, som jag tror att man kanske tillmätte lite för stort genomslag i Socialdemokraterna. Jag tror det blev obegripligt för 98% av de som tittade, ja, på det i alla fall. Men,
jag tycker lite så här, jag tycker hon liksom, det är ändå lite intressant. Hon intar ju liksom en, jag tycker lite då, de här frågorna som diskuterades där igår då, bland annat kärnkraften var ju ett stort debattämne och är det nu rent generellt, så intar ju hon en lite förvånansvärt skeptisk hållning, en mer skeptisk hållning till kärnkraften än hon kanske skulle behöva göra. Många partier skulle nog liksom kunna tror jag, tycka att hon kan mer hålla öppet för ny kärnkraft till exempel.
Men hon är ju mot kärnkraft.
Ja, men jag tror att hon är det,
personligen.
Hon är, ja, jag tror att det är liksom, ja, men precis så tror jag att det är mer som kommer fram här än till skillnad från Stefan Löfven som egentligen i grunden var för men tvingades kompromissa med Miljöpartiet. Men samma när gruvor kom på tal så var det lite intressant. Nooshi Dadgostar, hon lät ju mer social, mer som en gråsosse än Magdalena Andersson själv som börjar prata om miljöhänsyn och sånt.
Det är ju lite intressant, vi kan ju komma till det, men hur Socialdemokraterna de senaste 2 månaderna gör allt för att markera distans till Miljöpartiet. De är ute ur regeringen och alla samhällsproblem är Miljöpartiets fel och nu ska man göra upp med den politiken samtidigt som det här sammanfaller med ett partiledarskifte från en traditionell då, mer gråsossig karaktär som Stefan Löfven till en väldigt miljöpartistisk socialdemokrat som Magdalena Andersson ändå är. Stadsbo, gillar att vara i naturreservat, emot kärnkraft och tycker
lite mer medelklass.
Ja, men lite mer, alltså hon är ju ganska mycket Miljöpartiets kärndemografi och en gren av socialdemokratin som kanske inte haft så stora problem med att komma överens med Miljöpartiet. Men nu är det hon som ska leda gråsossifieringen igen här. Och det är ju en liten komplex situation.
Verkligen. En annan sak som jag tycker man, en liksom reflektion som, och en bild som blir ganska tydlig igår är ju det här med liksom hur Magdalena Andersson inte har ett lag bakom sig. Hon blir ju rätt ensam. Alltså de 4 partierna till höger, alltså så samspelta som de framställde sig vara igår och visa upp sig allt mer som ett block, det är ju ett rätt nytt läge. Och samma ambition, alltså samma samspel helt finns ju inte till vänster, det är väldigt tydligt.
Nej, alltså folk, det brukar ju ibland hävdas att vi fäster alldeles för stor vikt vid spelet och för lite på sakpolitiken och det kan säkert stämma, men partierna gör det ju heller inte helt lätt för oss i det avseendet. Alltså åtminstone 4 av partierna som du är inne på Thomas, högerpartierna har ju gjort stor sak av att markera sin nyfunna enighet, inte bara igår utan inför varje debatt under det senaste året egentligen har det kommit gemensamma samordnade utspel som man sedan har följt upp i debatten och man håller med varandra, man kallar varandra vid förnamn. Filippa, igår handlade det om kärnkraft, inte helt oväntat, det kom en debattartikel redan på morgonen. Vad var det man ville få fram här?
Från, ja, men det har ju varit en del förväntningar på att de ändå ska tala ut i den här frågan. Det finns väl en samsyn och men man har ändå inte riktigt redogjort för hur mycket pengar man ska lägga. Ska det vara liksom statligt subventionerat? Kanske inte riktigt att vi fick svar på alla de frågorna, men man säger ju här i den här debattartikeln i alla fall att man vill ersätta det här målet om förnybar elproduktion till fossilfri energi, vilket man kan tycka är semantik, men då kan även kärnkraften räknas in. Man vill avskaffa förbud mot att bygga reaktorer på andra platser än där de redan finns. Det ska tillåtas fler än 10 reaktorer. Man tänker på de här små framtida reaktorerna. Sen skriver man ju också i nästa budget att de här partierna ska tillsätta resurser. Och då har ju liksom det väckt frågetecken, såg jag, i sociala medier om så här, är man överens nu om hur budgetsamarbetet ska gå till på den här sidan blockgränsen.
Men i alla fall överens om att någonstans finns väl enighet om att man kommer behöva alla 4 partier måste stå bakom en budget för att den ska gå igenom.
Och alla 4 partierna är ju kärnkraftspositiva i grunden i alla fall.
Ja, det var ganska lågt hängande frukt detta kan man väl säga.
Den absolut lägst hängande frukten. Och kanske
det finns ju områden där de inte är överens. De har väl kanske haft lite tur med debatt. Ämnena.
På så sätt skulle man absolut kunna säga det, ja. Det ser ut att bli en, åtminstone delvis en folkomröstning om kärnkraft på det sättet. Och där, det vill man nog gärna att det ska vara också, just för att man kan hålla ihop då. Kontrasten blir då väldigt stor mot den då andra sidan som ju inte alls är samordnad. Thomas, hur ser man på det egentligen? Det blir ju väldigt tydligt i en debatt som den igår att Socialdemokraterna och Centerpartiet står och pratar om breda överenskommelser. De 4 till höger är helt ointresserade. De vill gå fram med sitt eget. Miljöpartiet har sin kritik, vänstern har sin. Vad gör man med det här? Är man lugn med det?
Ja, alltså det är ju inte, man kan börja med att konstatera att det inte är en ny situation för Socialdemokraterna. De är ganska vana vid detta. Alltså, historiskt har de i val efter val gått fram på egen hand, dock ofta med kanske 45, närmare 50% om man ser historiskt i ryggen, inte 28% eller vad de nu ligger på, 28-30. Så det är något nytt. Men jag tycker att man, när man pratar med ledande S-företrädare så är det ganska intressant. Jag har liksom sjunkit in nu det här med Miljöpartiets stora impopularitet i, liksom, brett i väljarkåren, men även långt in i S-leden och den socialdemokratiska basen. Och det är tydligt att den analysen man gör av den här uppgången man har haft i opinionen sedan Magdalena Andersson tog över, ja, men dels så pekar man ju så här, ja, men det är en Andersson-effekt, ja, och så kan det säkert vara. Men man är också väldigt snabb med att konstatera, ja, det beror på att Miljöpartiet inte längre är med. Det har man uppenbarligen fångat upp i egna mätningar man gör.
Vilket ju är lite spektakulärt egentligen, hur det kan falla sig så olika. Jag menar, det är två partier, de har suttit i regering ihop i över 7 år. Den ledaren för det ena har förtroende hos 52% och Magdalena Andersson och Märta Stenevi 6%. Alltså, det är som att Miljöpartiet har blivit så här, svensk politiks Yoko Ono på något sätt. De får skulden för allting som har gått fel. Alltså, allt fel som Socialdemokraterna har gjort i socialdemokratiska väljares ögon var Miljöpartiets fel, precis som Beatles-fansen tycker att Yoko Ono lurade bort John Lennon.
Men är det här tacksamt för Socialdemokraterna, eller liksom ser man det som ett sänke?
Nej, men det är väl liksom, jag tror att de är lite, de vet inte liksom riktigt hur de ska hantera det. Liksom, det är liksom, å ena sidan så är det så att de behöver ha Miljöpartiet kvar i riksdagen, men de ser också den här risken att åker Miljöpartiet ur, vilket ju är ändå ett ganska troligt scenario, i alla fall liksom. Man kan verkligen inte utesluta det, men medan då kanske Liberalerna klarar sig kvar, då skulle det verkligen kunna avgöra valet och göra Kristersson till statsminister. Så att man behöver Miljöpartiets mandat. Å andra sidan så är man otroligt trötta på dem, och man vill för allt i världen inte synas tillsammans med dem. Alltså det är tydligt när man pratar med de här S-strategerna nu som sitter och planerar sin valrörelse, de vill ju helst bara glömma bort Miljöpartiet. Alltså Miljöpartiet nämns inte i valstrategin överhuvudtaget, och man vet ju att så här, skulle Magdalena Andersson ge sig ut och bara visa upp sig Stenevi eller Bolund på någon turnéutspel eller liknande, men då skulle man direkt tappa ett par procentenheter, bedömer man själva.
Men kan man jämföra det här med liksom hur Moderaterna har hanterat Liberalerna?
Ja, men alltså jag tycker så här, när man lyssnar in i Moderaterna nu, så är det ju tydligt att de kommer göra mer gemensamma utspel med Sabuni. Det kanske till och med kan bli lite något turnerande tillsammans. Man gör ju inte bedömningen i Moderaterna att det skrämmer bort väljare. Och skulle det möjligtvis skrämma bort väljare, så gör man det till kanske Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Säga väljarna hamnar då i rätt vågskål ändå. Alltså Moderater som inte gillar Liberalerna kommer ändå rösta höger, medan Socialdemokrater som inte gillar Miljöpartiet riskerar då ur socialdemokratiskt perspektiv att hamna på andra sidan blockgränsen, hos Moderaterna till exempel.
Ja, men precis. Nej, men så det man säger i Socialdemokraterna att det här måste Miljöpartiet fixa själva, men så säger man också att de är ju så dåliga så det är ytterst tveksamt.
Men är inte det lite, Miljöpartiets sätt att fixa det är ju att hävda sin relevans, ta större plats i debatten, och det är väl minst lika problematiskt för Socialdemokraterna då, i och med att Miljöpartiet har ju redan hintat ganska tydligt i riktningen att de kommer gå fram och säga att om inte vi är med i regeringen så kommer vi inte att stödja den. Och det sätter ju saken på sin spets varje gång Miljöpartiet dyker upp i TV. Och det kommer de att göra, vad Socialdemokraterna än gör, vill jag nog hävda.
Ja, men så kan man väl säga, det tycker jag, liksom, när man ser på debatten igår då, så är Miljöpartiet framstår ju som ganska ensamma när det är gruvor på tal och sådär, så tycker nästan alla det är bra, förutom Miljöpartiet som ser massa problem och helst av allt vill bara återvinna gamla metaller och sådär. Men att de står sådär, de är liksom relativt ensamma kvar, och nu med Vänsterpartiets nya industrivurm och så man kan ju tänka sig att det inte är en helt otacksam position för Miljöpartiet, och där de då eventuellt skulle kunna attrahera en del storstadsväljare som står och väger där mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Det är åtminstone liksom en position som ingen annan har, och som där potentiellt finns några väljare att hämta.
Absolut, och det kommer väl snarare att skapa mer relevans för Miljöpartiet i valrörelsen, kan man ju tänka då också.
Något som också är lite intressant tycker jag när man pratar med ledande centerpartister i detta är att de liksom Centerpartiet och Socialdemokraterna, de delar rätt mycket bild av Miljöpartiet som ett stort sänke här. Och det är tydligt tycker jag när man pratar med centerföreträdare att de liksom, det blir lättare för dem att närma sig Socialdemokraterna. Det är lättare för dem att liksom laborera med tanken på en kanske till och med en regering tillsammans med Socialdemokraterna om Miljöpartiet inte är med. För precis på samma sätt som att Socialdemokraterna märker när de mäter att så här, oj vad Miljöpartiet har blivit impopulära bland våra väljare som vi måste ha, så ser också även Centerpartiet det, kanske inte bland de här nya storstadsväljarna de har, men den här ändå traditionella väljarbasen de har ute i landet. Så att även där så spelar den här MPs impopularitet in.
Det slutar med en sån här decemberöverenskommelse där blocken kommer överens om att Miljöpartiet ska hållas borta från politiskt inflytande eller något. Vi får väl se. Det, jag får en lite så här känsla ändå som från valet 2006. Det här att det sitter en socialdemokratisk enpartiregering som absolut inte vill prata om sin framtida relation till stödpartierna och utmanas av en höger då, som bara vill prata om hur enig den är, när alliansen var nybildad och gick fram mot Göran Persson. En skillnad, det finns ju några skillnader. En är ju att Miljöpartiet på den tiden var ett ganska populärt parti, det är de inte nu. Det andra är att Centerpartiet finns där som en stor, eller krympande, men ändå betydande X-faktor där i mitten. Men några paralleller finns det, men Filippa, den här enigheten till höger som man gjorde ett stort nummer av igår, vi kanske inte ska överreklamera den här, för du, vi har en partiledarintervjuserie, långt ord där, som rullar i Expressen just nu. Du träffade Jimmy Åkesson här om veckan, och eller i förra veckan ska jag säga, och han sa en del nya saker om det där med hur det framtida samarbetet ska se ut, som kanske inte var helt i linje med det vi hörde igår.
Nej, men jag tycker att det var intressant, för att Jimmie Åkesson säger själv att han tycker att regeringsfrågan, och inte minst då hur Sverigedemokraterna ska ställa sig, är en av de mest intressanta frågorna i politiken just nu. Och det är väl liksom det enda partiet som tycker det. De andra drar sig mycket för att diskutera vem tar vem och sådär. Det är ganska besvärande för många av dem.
Men det är nyhetens behag för Åkesson att någon kan överväga att ta honom då.
Precis. Nej, men han berättade i den här intervjun att de internt i partiet är inne i diskussionen just nu. Liksom, vilken roll ska man ha efter nästa val? Är det bäst att ingå i en regering? Är det bättre att vara regeringsunderlag och få till det här avtalet som han har pratat mycket om?
De vill väl egentligen, alltså helst av allt skulle de väl, i alla fall vad de säger, ingå i en regering, men det tycks inte som att de kommer att släppa sin regering.
Precis, och då får man börja öppna upp för andra möjligheter. Och då säger ju han, vilket jag inte hört honom säga riktigt på det här sättet tidigare, att de kanske fortsätter ha en helt fri roll som någon slags vågmästare, och då kan göra upp både till höger och sen till vänster. Och där har man ju en del frågor, sakpolitiska områden där SD står närmare S. Man har liksom A-kassan, sjukförsäkringar, pensioner har varit på tapeten just nu. Även det här elbidraget senast, där SD sagt att de ska ställa sig bakom regeringens förslag. Så att, ja, men det är liksom, och sen så säger han i den här intervjun att det också, den här rollen skulle potentiellt göra det svårare för en regering att tillträda och styra landet i 4 år. Så att frågan är om det är liksom ett hot mot Ulf Kristersson, ja, eller om det är en lättnad för den sidan.
Nej, men det är väl, alltså delvis är det väl ett sätt att sätta press säkert på de här övriga borgerliga partierna då, där framförallt Liberalerna håller emot, men även Moderaterna. Där finns det ju liksom en motvilja. Man vill ändå så här, man vill ha deras stöd, man kan förhandla om budgeten, men i övrigt vill man ändå hålla dem på avstånd. Men jag tycker, jag frågade Ulf Kristersson om det där igår på väg in till debatten, och då så sa ju han glatt att nej, men det är så, tolkar inte jag det, utan det är bara bra att man ser till de parlamentariska förutsättningarna och att vi alla får lära oss att det är riksdagen som saker avgörs. Vi får väl se om han är lika glad.
I din intervju med Ulf Kristersson så var ju han öppen också för att leda en enpartiregering, lite som Socialdemokraterna gör nu. Alltså att det...
Ja, han utesluter i alla fall inte så. Det är, om det är nu så liksom, ja, men det är tydligt tycker jag att så här, det tycker jag, man ju mer liksom, när man pratar med ledande sverigedemokrater och så där, så det är ju tydligt att så här, det här liksom, den här bilden av den här samspeltheten och så här, liksom, man ska inte överdriva den, och den liksom, många inom SD ger ju delvis en annan bild, att vi inte alls kommit överens om särskilt mycket, säger de, och att det, nej, men det är uppenbart att det kommer inte bli särskilt lätt för Moderaterna att regera mest i stöd. Det liksom inte, kommer inte vara någon... Ja.
Det är ändå lustigt nästan hur det här har svängt, att Moderaterna har gått från att ta avstånd från Sverigedemokraterna till att vilja ha deras röster men ändå hålla 2 armlängders avstånd, till att nu försöka krama ihjäl dem fullständigt. Att SD försöker liksom få luft och säga att vi är inte alls överens. Jo, och då säger Moderaterna och lägger sig bara på dem. Och på något vis liksom avdramatisera den här konflikten nästan på ett överdrivet sätt. Kanske funkar, vad vet jag. Jag tror i alla fall att Kristersson och Moderaterna har nog inga som helst problem med om Åkesson skulle vilja ha en fri roll i mitten, så länge den grundläggande matematiken, det vill säga att de trycker på en gul knapp och släpper fram en moderat statsminister, går i lås. För det är ju det som Kristersson har tjatat i många år nu, om att det är viktigt att riksdagsmajoriteterna ska avspegla sig i politiken som förs. Det kan han ju inte gärna backa från. Jag tror inte han vill heller, men de har ju ett problem. Och det är ju att riksdagsmajoriteten som ville byta ut den socialdemokratiska statsministern förra gången inte materialiserades. om den gör det, om han kan få bli statsminister och Moderaterna kan få bryta 8 år i opposition, då kan man nog leva med om man inte får igenom A-kassan eller förändringar i sjukförsäkringen, tror jag. Sen skulle väl säkert en del moderater tycka att det var förskräckligt, men om de har någon form av självbevarelsedrift så tycker de nog att det är ett ganska lågt pris att betala för att få komma tillbaka in i värmen.
Ja, men det är ju egentligen, om man liksom bara ser det lite längre perspektiv, så är det ju liksom en enorm scenförändring vi har sett, där de här partierna till höger ändå liksom självmant visar upp sig som ett block. Jag menar, det har Moderaterna värjt sig mot, även Moderaterna har värjt sig mot det väldigt mycket och så, men nu gör man gemensamma utspel, man framhåller att man är så otroligt samspelta på massa områden och redo att regera tillsammans, och man har Liberalerna med sig dessutom.
Ja, att man någon för 8 år sedan i valet 2014, eller för den delen inför valet 2018, hade sagt att Liberalernas partiledare och Sverigedemokraternas partiledare kommer att underteckna en gemensam debattartikel om sina intentioner efter valet. Det är lätt att bli fartblind, men det där har gått fort.
Ja, men och det som jag tycker är intressant när man ser liksom allmänna reaktioner på den här debatten och så, är ju att man ändå, jag tycker man kan se hur liksom det är inom borgerligheten, alltså opinionsbildare och debattörer och så, hur många ändå, eller allt fler, sluter upp bakom det här regeringsalternativet där SD ingår. Det finns ju liksom fortfarande många kritiska röster, jag menar Dagens Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och kanske Sydsvenskan och olika liksom viktiga bastioner, men det är ändå liksom, det är en allt bredare acceptans för en regering där SD har ett avgörande inflytande.
Så är det. Sen får vi se om det någonsin materialiserar sig. Det ska ju till att folk röstar på det sättet och att Centerpartiet och sossarna inte får ihop det till slut då, som de kanske ändå tror att de kan.
Ja, nej, men du drog ju parallellerna till valet 2006, men liksom det Socialdemokraterna skulle invända mot, en socialdemokrat, de skulle nog snarare hänvisa till kanske det valet 2010, där då Socialdemokraterna hade ett lag där Vänsterpartiet och Lars Ohly ingick, och en sosse skulle nog hävda att Åkesson är den nya Ohly och den nya Lars Ohly, och de inte kommer klara att vinna de här avgörande mittenväljargrupperna som avgör valet med Åkesson i laget.
Nej, det kanske är valet som ingen kan vinna. Moderaterna får inte ihop en majoritet, Magdalena Andersson får inte ihop något regeringsunderlag. Och sen så slutar det med en folkpartistisk enpartiregering alla 1978. Nej, eller?
Ja, alltså just en folkpartistisk enpartiregering framstår så långt borta, men det, alltså den här regeringsbildningen, det tycker jag, det är liksom, det hör man när man pratar runt, att alla säger ju att det är framförallt de till vänster, det är så här, hur ska detta lösas, vad svårt det kommer bli.
Nej, men det var ju en lång kravlista som Jimmy Åkesson hade, konkreta, gärna färdigutredda förslag innan de trycker på den gröna knappen.
Och Vänsterpartiet ska förmås att lämna sitt eget block och Centerpartiet sin roll som... Ja, det är mycket som kan gå snett. Det är mycket som kommer att gå snett. Det är långt kvar till valet. Frågan är om det är tillräckligt lång tid för de inblandade att reda ut sina bryderier. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld och Filippa Rogvall.
Tack.
Vi är tillbaka i politikrummet om en vecka. Då är det tisdag den 15 februari och på ungefär samma tid återkommer vi då. Tack för att ni lyssnade idag. Ha en underbar vecka. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.